Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske Far, du som utgjuter över oss din kärlek i din älskade son Jesus. Nu ber vi dig att du uppenbarar dig själv, din härlighet och din sons härlighet genom din helige ande över oss. Och så ber vi dig att du öppnar våra hjärtan. Du ger oss nåd att se oss själva, att rannsaka och så bekänna våra synder. Och så få ta emot hela den väldiga barmhärtighet och godhet och nåd som finns hos dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. På olika sätt uppenbarade Jesus Guds härlighet, Guds kärlek, Guds godhet och makt. Han gjorde det genom det han sa, och han gjorde det genom de under som han gjorde i så stor mängd. Det var många som kom till honom och sa: Jesus, förbarma dig över mig, över oss. Vid ett av dessa tillfällen så var Jesus på väg till Jerusalem och till sitt försoningslidande. Och då kom han genom Samarien. Och när han kom in mot någon liten stad där, så kommer det 10 spetälska män ut. De ropar: Jesus, förbarma dig över oss. Jesus svarade att de skulle gå och visa sig för prästerna. Det kunde vara ett egendomligt råd, men de gjorde det. Och på vägen dit, där de skulle visa att de faktiskt var friska, så blev de friska. De upptäckte detta märkliga. Ett under hade skett. Hela deras kropp var helt frisk. En av dem vände tillbaka för att tacka och för att tillbe. Han förstod något. Kanske hade ryktet från Sykar och kvinnan där nått till honom. Och nu förstod han: ja, det är sant. Jesus är Messias. De 10 spetälska, de är en bild av hela världens befolkning. De är också en bild av mänsklighetens orenhet inför Gud. Men Jesus, på väg mot Jerusalem, han var på väg dit för att lida döden för hela mänskligheten. För alla människor gav han sitt liv. Men inte så många kom eller kommer och ger honom äran för detta genom att bekänna sina synder för honom. Nu har vi kommit samman för att fira gudstjänst och för att be om våra synders förlåtelse. Kanske att du känner gemenskap med honom som kom där och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över mig. Förbarma dig, förbarma dig. Du känner synden där inne. Ja, ner i hjärtats rötter. Du vet hur lätt det är hänt att blicken far. Du ser, du tänker, du känner, du dras, du begär. Och synden lurar vid dörren och lurar dig. Och du faller på ett eller annat sätt. Och du vet att du är oren. Du vet att du är smutsig. Du vet att du inte håller måttet inför Gud. Vem har visat dig detta? Jo, Guds ande. Men nu är Guds ande också här för att visa dig att Jesu blods kraft räcker ända ner i hjärterötterna. Ni som läser Hans-Erik Nissen kanske hör att jag citerar ifrån honom en dag i veckan som gick. Ända ner i hjärtats rötter räcker Jesu blods kraft. Ända in i ditt innersta. Det finns inget där inne som Herren inte ser. Men det finns heller ingenting som inte blodets kraft mäktar med och löser dig. Kanske att den här gångna veckan har lett till att du har sett djup av syndens verklighet och känner på nytt släktskap med den spetälske. Men om du nu ser dig själv i Guds ords ljus, så ser du också att Jesu död på korset har utplånat alla dina synder. Och detta får du tro. Du får se upp i hans ansikte och säga som den spetälske som kom tillbaka, som tackade och tillbad. Och vi får säga tack, Herre Jesus, för din kärlek, för din nåd, för din förlåtelse som räcker ända ner i hjärtats allra innersta hjärtedjup. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sade: om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Och du, Herre Jesus, du Guds son, du Immanuel, nu ber vi dig att du ville låta ditt ord öppnas så att det blir till en lykta för oss, och så att vi kan bli en lykta i världen. Herre, vi ber dig att du välsignar detta evangelium på våra hjärtan på det sätt som du vill. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära Guds församling, kära Immanuel-församlingen, jag vill idag säga några ord om källan till frälsningen. Källan till frälsningen. När vi använder ordet källa här, så är det ju ett bildspråk, en metafor. I bokstavlig mening är ju en källa en plats där vatten rinner upp någonstans i naturen, där man kan hämta vatten. Men vi använder ju också ordet källa i överförd betydelse. En tidningsartikel om ett uppseendeväckande förhållande som genom artikeln blir känd har en källa. Någonstans har skribenten hämtat sina uppgifter. Personer eller skriftliga dokument. Det är hans källa. När frälsningens hemlighet går i dagen så kan vi tala om en källa, både så att det handlar om uppseendeväckande hemligheter som kommer i dagen, eller som en uppfriskande vattenkälla som ger det livgivande vatten som vi behöver till frälsning. I dagens evangelium så säger Jesus till judarna som samlades omkring honom i templet: jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Det är Jesu angelägenhet att han ska få rädda oss, att vi ska bli frälsta. Låt oss därför tala idag om källan till frälsningen, eller frälsningens källa. Och jag vill försöka besvara tre frågor som jag själv ställer. Låt oss börja med frågan: var rinner frälsningens källa upp? På hemliga vägar under marken rinner vatten som pålar fram i en källa. Det kommer någonstans ifrån. Precis som en bäck har en plats där den rinner upp. Var kommer frälsningens källvatten ifrån? Svar: från Guds hjärta. Från Guds kärleks hjärta. Varje söndag bekänner vi: vi tror på Gud Fader allsmäktig. När vi benämner honom Fader så gömmer det den hemligheten. Som en god far, det är ju inte alltid så med oss pappor, men som en god far älskar sitt barn och tar hand om det, så är Gud den allsmäktige en far med ett fullkomligt faders hjärta, så fyllt av omsorg och godhet att ingen av oss kan förstå det. Varje kristen känner till det här ordet, att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Här uppenbaras eller öppnas Guds kärlek. Den kärlek som tar sig uttryck i sändandet av sonen. Men källan till Guds handlande är hans egen kärlek. När vi läser om det som är julens evangelium, om Jesus i Betlehems krubba, född av jungfru Maria, så är källan, ursprunget till detta, det är Guds kärlek till människorna, till oss. När han en gång utvalde ett särskilt, ett litet folk, Abraham och hans ättlingar, till ett alldeles särskilt uppdrag, så bottnade det i hans kärlek, hans ofattbara kärlek. När han förde det folket genom Röda havet, genom ett stort under, så bottnade det i hans kärlek. I en kärlek till det utvalda folket Israel, för att de skulle fullborda det som var hans stora kärleksmål, hela världens frälsning. Eller en frälsning för hela världen. Ingen av oss förstår djupet av den kärleksförklaring till världen som ligger i Jesu död på korset. När Fadern utlämnar sin son till den fruktansvärda döden på Golgata, så kommer detta ur Guds kärleks hjärta. Men här kombineras det också med hans fullkomliga vrede över synden i världen. Gud är i sin kärlek fullkomligt helig, och heligheten blir till vrede när den möter ondskan i världen. Men kärleken i Guds hjärta segrar över hans helighetsvrede när sonen offras för oss och tar på sig helighetens straff i vårt ställe. Paulus skriver i Romarbrevet 5: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det är alltså här vi vill stryka under med två röda tydliga streck. Det är kärleken i Guds hjärta. Den djupa orsaken till varför evangeliet kommer till dig. Evangeliet om Jesus. Och du hör det. Det beror på Guds kärlek. Det är visst så att det kan vara mycket vi kan undra över. Vi inte förstår Guds handlande. Och varför är det så här för mig nu? Och ändå så kommer allt som han låter ske ur hans kärleks hjärta. Om du nu har kommit till den vissheten att du är hans, att du är ett Guds barn, så bottnar allt sammans i Guds kärlek. Johannes uttrycker sig så här i sitt första brev: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas för Guds barn, och det är vi också. Att du därigenom också har ett verkligt, ett levande hopp om att en dag, kanske förrän vi anar, få ett evigt liv. Det bottnar i Guds kärlek. Alltså, varför vill Gud ge dig ett evigt liv? Och därför att han älskar dig. Det var den kärleken som flödade fram när Jesus stod i templet och talade med judarna som hade så mycket att anklaga honom för. Så säger han: jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Det är Faderns vilja. Det är Sonens vilja. Det är Guds andes önskan att vi ska bli frälsta. För Fadern i gemenskap med Sonen och Anden älskar oss. Det är lätt att vi, när vi går där i vardagens mångahanda, i allt det där som upptar våra tankar av jordiska angelägenheter, om hur vi ska ha det där hemma, hur det ska bli med barnen och allt möjligt som vi funderar på och tänker på och som är riktigt att tänka på. Men så tappar vi ofta bort detta: Guds kärlek. Det är ett slitet uttryck, jag vet det. Men det rymmer så oändligt mycket. Din himmelske Fader älskar dig. Nu kommer vi till den andra frågan. Om källan har sitt ursprung i Guds kärleks hjärta, var rinner källan liksom upp? Var går den i dagen? Det är vår andra fråga. Var rinner Guds kärlekskälla i dagen? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så, på grekiska är det väldigt tydligt att det är på så sätt älskade Gud att han utgav sin enfödde son. Där stod Jesus i templet. Guds son, ett med Fadern i gudomshärligheten och i gudomens kärlek. Han hade nyss botat en av många lidande människor. En man hade legat sjuk i 38 år. Det är länge. En hel rad här har inte levat så länge. 38 år. Så lång tid hade gått som han inte hade kunnat gå på sina ben. Kanske det betyder att han var i den åldern och inte hade kunnat gå sedan han var barn. Men han har haft en vana eller en möjlighet att låta sig bäras till den så kallade Betesda-dammen, där det enligt utsago kunde finnas hjälp när vattnet, som man sa, kom i rörelse och den som först kom dit ner blev frisk, sa man. Det låter ju onekligen som magi eller skrock. Men där hade Jesus mött honom och gjort honom helt frisk. Men de judar som inte ville ta emot honom och inte kände igen sin messias anklagade honom för att han botade sjuka på sabbatsdagen och inte lydde Guds bud. Men här gick Guds källa, Guds kärleks källa i dagen. Och det Jesus säger till dem går ut på att de ska förstå att han är den som de har väntat på och att han är där för deras frälsnings skull. Så påminner han dem om Johannes döparen, som de för en kort tid, säger Jesus, hade lyssnat på, men som de sen hade vänt ryggen åt. Jesus säger om Johannes: han har vittnat för sanningen. Det vill säga att han, Jesus, är Messias. Den som tar emot profeten Johannes döparen, vad han har att säga, blir ledd till Jesus. Han som vi hörde om i söndags, eller förra söndagen, som döper i den heliga ande och som är Guds lam. Omvänt, den som inte lyssnar till Johannes döparen och inte tar emot hans budskap om omvändelse finner aldrig Jesus. Nu står alltså Jesus där i Jerusalems tempel. Och så fortsätter han enligt dagens evangelium: själv har jag ett vittnesbörd som är större än det som Johannes gav. De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig. Vad är det för ett större, ett starkare vittnesbörd än det som var Johannes vittnesbörd, som stod där och pekade: det var honom jag såg Guds ande komma ner som en duva över. Det är han som är Guds lam som tar bort världens synd. Nu säger Jesus att han har ett större, starkare vittnesbörd. Jo, det är de gärningar som han har fått av sin fader att göra. Alla de kärlekens under eller kraftgärningar, tecken, som han under de 3-4 åren liksom omgavs av. Ett av dem har vi då nyss nämnt, om kärleken till mannen vid Betesdadammen. Alla de hundratals, ja, vi får nog tänka tusentals under som Jesus gjorde, varav en lång rad är återgivna i evangelierna. Det är vittnesbörden. Det började med vinundret i Kana, som är en av den här söndagens texter i den första årgången. Ett överflöd av vin till en bröllopsfest där vinet höll på att ta slut. Ett kärleksbevis till en värld där så mycket av den äktenskapliga kärleken tar slut. Där kom 10 spetälska och ropade, som vi hörde: Herre, hjälp oss. Och den himmelska kärleken flödade. Och 10 män kunde bege sig mot Jerusalem för att visa att de var helt friska. Där satt en blind man vid Jerikos stadsport: Herre, förbarma dig över mig. Och Guds kärlek rördes och den blinde fick frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Gör så jag kan se. Och den himmelska kärleken var inte maktlös. Bartimeus kunde se och började följa Jesus mot Jerusalem. Där var den starka syrofenisiska kvinnan, representant för alla sörjande kvinnor i den nu krigshärjade Syrien, följer Jesus och hans lärjungar och ropar: hjälp mig, hjälp mig. Och det ser ut först som den himmelska kärleken inte låter sig bevekas. Men det är bara som det ser ut. Hennes dotter, besatt av en ond ande, blir befriad. Och samma makt har Jesus än idag. Också för alla syriska änkor. Bara de fick höra om honom. Där är den förtvivlade mamman i Nain, änkan som går bakom sin sons bår. Hennes enda barn, han är död. Hela situationen är så hjärtskärande som det bara kan vara. Men Guds utsände, Guds son, Gud själv, uppenbarar sin kärlek och sorgen vänds i glädje. Ända fram tills Jesus tas till fånga i Getsemane gör Jesus under, som avslöjar både Guds kärlek och att Gud är i sonen. Det allra sista undret, har ni tänkt på vad det är? Det sista under som Jesus gör, det gör han i ett Getsemane, just när han håller på att tas till fånga. Petrus drog ju där sitt svärd och högg av tjänaren Malkus ena öra. Stick ditt svärd i skidan. Och så står det att Jesus rörde vid tjänarens öra och han blev helad. En underbar bild av det som Jesus ständigt fortsatt vill göra. Hela våra öron. Så att vi kan höra vad han säger. Så att vi kan höra vad han säger till mig. Både om min synd, min konkreta synd, och om hans väldiga kärlek och kärleksmakt att försona. Runt omkring Jesus är det som ett kluster, där modernt ord, av under. Ständigt omges han av dessa märkliga tecken. Han fick dem av fadern för att göra dem för sitt eget folk, som i sin tur skulle sedan bära vittnesbörd om honom för världen. Och de 12, de fick det särskilda uppdraget att just vara ögonvittnen för att vittna om vad de hade sett och hört. Och genom dem har vi evangeliernas vittnesbörd om vad Jesus gjorde och sa. Det är intressant att lägga märke till att när Judas Iskariot, när han var död och 12-skaran skulle återställas till att vara 12, och man skulle utse en ersättare för Judas, så säger Petrus att vi måste söka efter bland dem som har följt oss hela tiden och varit ögonvittnen ända från den dagen vid dopet i Jordan ända fram tills himmelsfärden. Och så blev det så. Och de flesta av dessa gick i döden på att det de sa, det var sant. Undren var inga sagor, utan det var sanna, verklighetstrogna vittnesbörd. Faderns vittnesbörd om sin son genom apostlarna. Allt vad Jesus gjorde är också bilder av det som han, vad ska vi säga, andligt vill göra med oss, var och en. Han vill hela, han vill bota, han vill öppna blindas ögon. För att vi ska ta emot denna gudomliga kärlek med renade samveten och med Guds ande i våra hjärtan. Alltså, svaret på frågan vi nu ställde. Jesus är frälsningens källa. Där hos honom finns allt det som vi behöver för vår frälsning. Där hos honom rinner Guds kärlek fram. I honom. Då kommer vi till den sista frågan. Hur kan jag dricka ur denna källa? Hur kan jag dricka? Ja, svaret är genom att jag sätter mig ner till att lyssna. Till att lyssna till apostlarnas vittnesbörd om allt det som skedde. Lyssna till deras förklaring av hur profeternas ord gått i uppfyllelse på Jesus. Och genom att lyssna till apostlarnas utläggning, förklaring av det som skedde, vad det betyder för mig här och nu. Alltså handlar det om vårt förhållande till Bibeln. Överallt där Bibeln öppnas för att bli läst och förklarad under bön om den helige ande, där leds vi in till källan. Där är Jesus, där öppnas Guds kärlek. Där kommer Jesus till mig och gör med mig det som jag behöver. Drar mig in i Guds kärleks kraftfält. Och låt mig därför här till sist ge 5 råd om bibelläsning. 5 råd om bibelläsning. Man kunde göra 10 och 15 och 20 och man kunde säga många olika saker, men jag vill göra så här nu. För det första, se till att du har en ordnad och regelbunden bibelläsning. En ordnad, regelbunden bibelläsning. Sök efter den bästa tiden på dagen, då du är själv och inte trött. Försök att få en bestämd tid och en bestämd plats. Finn en ordning, alltså en bibelläsningsplan. Och en liten detalj här i det första rådet. Läs inte tidning eller mail eller Facebook innan du har läst Guds ord på dagen. För det andra, sök stillhet. Det är svårt. Det är jättesvårt. Sök stillhet. Om det är svårt, vilket det ju är, tala med Herren och säg, gör mig stilla. Gör mig stilla. Det står i en sång så här. Gör mig stilla, göm mig djupt i dina sår. Där kan det ej gå mig illa, hur det än i världen går. Och då blir det tredje, knäpp dina händer. Bibelläsning hör ihop med bön. Be att du ska få se Jesus, eller för att tala med Petrus, att den klara morgonstjärnan går upp i ditt hjärta. Lyssna efter vad Jesus vill säga. Lyssna efter det största av allt, hans kärlek och den stora, stora gåvan, hans rättfärdighet, som är din rättfärdighet. Det fjärde, vandra i skriften. Dag efter dag, som i en vacker trädgård. Jag vet inte om ni tycker om, jag har inte minst lärt mig av min hustru att tycka om att vandra i fina trädgårdar. Men Bibeln är också en trädgård. Vandra i skriften. Studera, dofta, lägg märke till och ställ frågan. Hur pekar detta på Jesus och vad han har gjort för mig? Och vilket löfte har detta med sig till mig idag? Det sista. När din bibelläsning påminner dig om synder i ditt liv. Och det gör den. Om du läser ordentligt så blir du ständigt påmind om olika saker. Om synden som bor i ditt hjärta. Bekänn det för honom. Gör Davids ord i dina egna. Gud, var mig nådig. Rena mig. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Men tro också att vad du ber om, det får du. Den kärlek som tog sig det främsta uttrycket att Jesus dog för dig. Det betyder att han också ger dig just detta som du ber om. Och nu är du vid källan. Nu dricker du ur källan. Och när du idag böjer knä vid nattvardsbordet så är Jesus, Immanuel, där och bekräftar. Ja, jag är din. Så att du också kan gå ut och vara en lykta för din omgivning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.